När vi nu har ashram i svenska kyrkans lokaler så är ju den stora frågan om detta är kyrkligt eller parakyrkligt. Och det tänkte jag försöka utreda lite grann om ikväll faktiskt. Vad är parakyrkligt för någonting? Vi ska slå upp i Andra Moseboks 33 kapitel. Andra Mosebok 33. Då möter vi Israels folk under ökenvandringen. Och det står så här, 7:e versen. Men Mose hade för sed att ta tältet och slå upp det ett stycke utanför lägret. Och han kallade det uppenbarelsetältet. Och var och en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Och så ofta Mose gick ut till tältet stod allt folket upp. Och var och en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose tills han hade kommit in i tältet. Och så ofta Mose kom in i tältet steg molnstoden ned och blev stående vid ingången till tältet. Och han talade med Mose. Och allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet. Då föll allt folket ned och tillbad var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när den ena människan talar med den andra. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade inte tältet. Ja, när man vandrade genom öknen och så hände det ju att man slog läger då och då. Då upprättades lägret efter ett mycket bestämt geometriskt mönster. Men uppenbarelsetältet, Guds mötesplats, stod inte mitt i lägret. Man hade inte kyrkan mitt i byn. Utan den ställdes utanför lägret. Och utanför lägret vistades de som var orena och inte fick vara inne i lägret. Där gick de spetälska, där hade man soptippen, där hade man allt möjligt sådant som man inte skulle ha inne i lägret. Och där stod uppenbarelsetältet. Och var och en, står det, som ville rådfråga Gud var tvungen att gå utanför lägret, ty där stod uppenbarelsetältet. Och det här, det är ju så att säga för oss en bild av ett spänningsförhållande mellan, ska vi kalla det ordinarie och det extraordinarie. Det som är lägret och det som är utanför lägret. Och som ändå är Guds plats. Ty Gud är ju inte bara lägrets Gud. Han är lika mycket Gud för det som sker utanför lägret. Och vi har ju alla erfarenhet av det här. Ibland möter man Herren ljuvligt i gudstjänster. Ibland så möter man Herren kanske väl så ljuvligt någon annanstans. Inte minst när man betjänar dem som är utanför lägret. Och båda behöver ju varandra. Båda finns ju där. Och vi rör oss ju fram och tillbaka mellan lägret och utanför lägret. Hebreerbrevets apostel syftar ju lite grann på det här i slutet av sitt brev, det 13:e kapitlet. Tionde till femtonde verserna ska vi läsa där. Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar i förbundstältet inte har rätt att äta. Ty när översteprästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Här talar nu aposteln om att vi som tillhör Kristus, vi kan inte alltid vara acceptabla i människors ögon. ibland så kommer vi att hamna utanför lägret, och nu syftar ju lägret inte på församlingen utan på samhället i stort. Att man blir lite udda eller blir betraktad som lite udda ibland. En knasboll. Och det får man ta. Det är vår kallelse. Det är vår uppgift. Men vi ska dröja lite vid frågan. Varför ställer Mose tältet utanför lägret? Vi kan säga så här att i Guds hushållning finns det någonting som är Guds ordinarie och något som är hans extraordinarie. Herren bygger upp, låt oss säga, släkter och församlingar rätt mycket utifrån äldstebegreppet. Den förstfödde sonen var ju någonting alldeles extra. Och var ju den som skulle ärva, och den som liksom blev så att säga åldermannen för sin generation. Och i församlingen är det ju detsamma. Det talas det mycket om de äldste. Det var de som hade levt längst och förhoppningsvis samlat mest erfarenhet. Det här är bilden av, ska vi kalla det, mänsklig kompetens, mänsklig erfarenhet. Gud ringaktar inte den. Det är lägret. Men sen finns det också någonting i skriften som heter Guds utkårelse. Ibland väljer Gud att välsigna inte genom de äldste utan genom de yngste. Eller inte genom de mest aktade utan genom de mest föraktade eller de mest ringaktade. Och där använder skriften uttrycket att vara utkorad eller att vara utvald. Handplockad skulle vi säga. Det betyder att ibland så utrustar Herren speciella personer eller speciella grupper för speciella uppdrag. Och då går han inte, så att säga, inte efter äldsteprincipen utan, om jag får kalla det så, efter yngsteprincipen. Vi slår upp i Första Korinthierbrevets första kapitel och läser från 26 versen, där det talas lite grann om Guds utväljande. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Vi ser i detta, kan vi säga, förhållandet mellan Kain och Abel. Ty Kain är den förstfödde, med förstfödslorätten, med många, ska vi kalla det, rättigheter eller förmåner på sin sida i Guds hushåll. Men när de två offrade till Herren, så var det Abel som fick ett gensvar på sitt offer. Varför det? Jo, därför att Kain skulle inte bli allt för stolt över sin särställning. Han hade en särställning, men Abel hade sin särställning. Och här ser vi balansen, eller om du vill spänningsfältet, mellan lägret och utanför lägret, mellan kyrkligt och parakyrkligt. Ty Gud kan på många sätt välsigna den ordinarie vägen, genom samfundstoppar och genom biskopar och genom kyrkoherdar och genom pastorer. där flyter huvudfåran av välsignelse. Och det tackar vi Herren för. Men för att inte allt samman ska bli allt för institutionaliserat, så finns det något som heter utanför lägret också. Rätt vad det är så dyker det kanske upp en lekman här och en lekkvinna där med nya nådegåvor och med speciella kallelser och uppgifter. Och så är det tänkt att de här båda ska finna varandra, komplettera varandra och bygga upp församlingen som är Kristi kropp. Det är ju inte alltid det går så tyvärr. Ibland går det som för Kain och Abel. Men det finns alltså både ett ordinarie och ett extraordinarie. Och utkårelsen, det extraordinarie, handlar ofta om det som i människors ögon ingenting är. Därför att Gud vill göra sig känd också där, eller kanske till och med på många sätt, på ett speciellt vis där. Vi minns när Jesusrörelsen började. Den helige ande utgöts över narkomaner och vinddrivna och hippies och så här. Och fyllda av glädje i den helige ande så drog de in i olika kyrkor. Och det fanns ju församlingar som var villiga att låta sig smittas av glädjen från Gud. Ifrån dessa människor som man kanske förut hade sett ner på. Det fanns också församlingar där man hade mer omsorg om heltäckningsmattorna. Det ordinarie och det extraordinarie. Och många gånger kommer Guds välsignelser in i det ordinarie på extraordinära vägar. Därför att det är lite ganska testas om vi är ödmjuka. Eller om vi inte är ödmjuka. Det betyder inte att det ordinarie har förlorat sin uppgift. Tvärtom. Men Gud testar också vår ödmjukhet genom att välja andra vägar. Här var det ju en fråga om ödmjukhet att gå utanför lägret. Där de spetälska gick omkring. Man ville fråga Herren något särskilt. Vi går till Johannes 7 kapitel. Det var ju mycket diskussioner om Jesu person. Var han Messias eller var han inte? Vi börjar läsa i 40:e versen. Några i hopen som hörde detta sa, han måste vara profeten. Och några sa, han är Messias. Men andra sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Den avkroken. Det får ju vara någon ordning. Ja, intressant. Vi läser vidare. Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade överste prästerna och fariseerna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemos som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sa, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skrifterna, så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Det ordinarie och det extraordinarie. Och den här gången hade de som var det ordinarie ingen känsla för att Guds utkårelse kunde så att säga falla på en plats som de ringaktade. Galileen. Det är ungefär som att höra en stockholmare säga landsorten. i TV. Vi möter ju många sammanhang i skriften där Gud utväljer en person. Vi ska slå upp i Romarbrevet 9. Där pekar Paulus på förhållandet mellan Esau och Jakob. Och det var ju kanske bara några minuter som skilde dem åt, men Esau hade i alla fall förstfödslorätten. Romarbrevet 9:10. Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samma man, vår fader Isak. Innan de var födda och hunnit göra vare sig gott eller ont, Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar. Redan då fick hon höra orden: den äldre ska tjäna den yngre. Det är också skrivet: Jakob har jag utvalt, men Esau har jag förkastat. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Ja, Gud utvalde Jakob och inte Esau. Och likadant var det ju när profeten Samuel kommer hem till Isai och ska smörja en ny kung sedan Saul fått tillsägelsen att abdikera. Och så får han se den äldste sonen Eliab, och så tänker han direkt: den måste det ju vara. O, en sån präktig man. Nej, säger Gud, smörj inte honom. Och sen går man igenom hela syskonskaran. Den ena sonen efter den andra: nej, nej, nej. 6 gånger nej. Och till sist står Samuel där med sitt oljekrus och frågar: har du ingen mer son? Ja, det skulle ju vara lillgrabben då. Men han är ute och vallar får. Ja, hämta honom. Och den är. Och de andra, de tycker: lillebror. Du vet, bara ett tag senare när Goliat står där och dundrar, så kommer David ut till Israels här. Och vem möter han om inte äldste brodern Eliab? Vad ska du här och göra, säger han. Det är bara ditt högmod som gör att du springer omkring här. Och ändå var hans mor till kung. Ja, det är så väldigt lätt att det ordinarie och det extraordinarie kommer i konflikt med vartannat. Vi kan ju läsa om varför Gud utvalde Israel. 5 Mosebok 7:7. Inte därför att ni var större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ty ni är ju mindre än alla andra folk. När Herren gör så här, så är det ju alltså för att de som har den ordinarie kallelsen inte ska bli högmodiga. Herren väljer många vägar. För att det som i världen någonting är inte ska tro att det är bara vi. Och så här har det ju varit genom hela kyrkohistorien. Att väckelser ofta startar kanske vid sidan av det ordinarie. Och det ordinarie inbjuds att låta sig välsignas ifrån det extraordinarie. Vilket inte betyder att det ordinarie skulle sakna välsignelse. Utan välsignelsen flyter på två vägar. Och det prövas hur pass ödmjuka vi är när välsignelsen flyter på de två vägarna och egentligen önskar få flyta samman till ett. Hur många gånger i väckelshistorien har det inte inträffat att några stycken har satt sig vid uppenbarelsetältet och sagt att de där inne i lägret, vi gör ett nytt läger här runt uppenbarelsetältet. Och så har man gjort ett nytt läger runt uppenbarelsetältet. Bara för att finna efter ett tag att då flyttar ju Gud på tältet, för det ska ju stå utanför lägret. Och så kommer en ny grupp och säger, ja men vi gör ett läger runt tältet i alla fall. Och så har på många vis väckelsehistorien rullat vidare. Alldeles i onödan. Jag har svårt att hantera konflikten mellan Kain och Abel. Jag undrar när vi ska lära oss. Vi ska gå till ett intressant ord hos Jeremia i det 31 kapitlet. Den 22 versen. Hur länge ska du göra bukter hit och dit, du avfälliga dotter? Det är Guds hjärtesuck till Israel den gången. Men nu ska vi mera fästa uppmärksamheten vid slutet av versen. Se, Herren vill skapa något nytt i landet. Det blir nu kvinnan som tar mannen i sitt beskydd. Det är ju ett favoritbibelord för kvinnosakskvinnor. Och så får vi igång den gamla vanliga konflikten igen. Nu mellan manligt och kvinnligt. Ty om vi lite provisoriskt ser på det manliga kanske som det ordinarie. Hur ofta har inte Gud velat nå det ordinarie genom det extraordinarie? Inte bara genom att man är lycklig nog att ha en hustru som förmanar en vid köksbordet, utan kanske också på annat sätt. Vi tittar i första Korinthierbrevet 11. Fjärde till sjätte verserna där. Där handlar det om huvudbonad. Och varför det gör det är väl ingen av oss som riktigt förstår. Men vi kan ju läsa det i alla fall. En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret. För om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller raka av håret måste hon ha någon huvudbonad. Ja, den som har ljus över det här må höra av sig efteråt. Alla förslag emottages med stor tacksamhet. Men nu är jag inte så intresserad av det här med hattskrolla eller inte. Utan det är ju intressant att läsa att Paulus, som skriver att kvinnan ska tiga, han säger att hon må gärna profetera, bara hon har något på huvudet. Och man undrar, men snälla Paulus, hur ska du ha det nu då? Ska kvinnan hålla tyst eller ska hon inte hålla tyst? Och jag vet inte om jag tolkar Paulus rätt. Men på något sätt så uppfattar jag att mannen kanske är det ordinarie. Och kvinnan det extraordinarie. Och Gud vill gärna välsigna på båda vägarna. På många vis. När vi läser i skriften så finner vi ju gång på gång att Guds utväljande kommer dem till del som kanske är minst eller yngst eller mest ringaktad. Det blir nu kvinnan som tar mannen i sitt beskydd, läste vi. Ja, vi kunde lika gärna översätta det så här. Det blir nu en kvinna som tar en man i sitt beskydd. I hebreiskan kan man nämligen inte se skillnad på det. Och jag tror personligen att det handlar om Jesu första ankomst. Visst, han hade 12 apostlar. Och det var det ordinarie. Men han var Marias son. Vem smorde honom till konung? Ja, det var en kvinna som gjorde det. Lustigt nog hette hon också Maria. Bodde i Betania. Vem var den första som gick ut med budet om att Jesus hade uppstått från de döda? Svar, en kvinna. Ja, vad hette hon då, säger vi? Ja, hon hette Maria. Hon var från Magdala. Det blir nu kvinnan som tar en man i sitt beskydd. Jag vill göra något nytt i landet, säger Herren. Bara några versar efter i Jesaja så kommer löftet om ett nytt förbund. Ett där lagen inte står på stentavlor utan är skriven i människornas hjärta. Det ordinarie och det extraordinarie. Att vi kunde se det som en Guds helhet. Till Gud råder över båda. Att vi fick nåd att förstå hur det ordinarie och det extraordinarie ska respektera varandra och finna varandra. Ibland hör man inbitna karismatiker, såna här som liksom aldrig känner sig hemma någonstans, tala lite föraktfullt om samfundsadministratörer. Som om de inte skulle behövas och inte vara tillsatta av Gud och inte tjäna Gud. Ibland kan man höra samfundsadministratörer klaga lite grann över såna här konferenshästar, som det brukar heta då, som flyter omkring och som man aldrig får någon grepp över. Tänk om kyrkligt och parakyrkligt kunde finna varandra. Det är kanske det som är ekumenik. Snarare än att vi håller på att försöka att baka ihop olika samfund med varandra i första vända. Tänk om lägret och utanför lägret kunde se på varandra med glädje, tacksamhet och respekt. Man och kvinna. Högt aktad och ringaktad. Utanför lägret, i lägret. Kyrka och parakyrka. Äldste och yngste. Tänk om det yngste inte gick omkring och sa om det äldste att de är gaggiga. Om det äldste inte sa om det yngste att de är så besvärliga. Utan att vi fann varandra på många olika plan. Låt oss be om den orden tillsammans. Herre, du har din ordinarie väg. Och du kallar människor in i ordinarie uppgifter. Var stod vi någonstans om du inte gjorde det, Herre? Låt oss glädjas och respektera. Ge oss nåden att ge utrymme åt dem som har fått de ordinarie uppgifterna. Ett utrymme till att på olika sätt kunna verka och leda i de uppgifterna. Låt oss samtidigt, Herre, få glädjen att bejaka att du många gånger utväljer också det extraordinarie. Att du väljer att verka ifrån oväntade håll. Och att vi får bejaka också det och glädjas åt en helhet i detta. En harmoni där vi ska få se mycket av ditt shalom och din frid växa fram i våra församlingar, i våra sammanhang. Herre, ge oss ett öppet sinne för att du både utväljer till det ordinarie och till det extraordinarie. Du kan insätta äldste och utvälja yngst. Låt allt, Herre, få samverka så att din vilja sker.